Welcome to a new episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Ottison. Benny talks about diet, exercise, sleep, brain workout, biohacking, and maybe a glass of wine. After the podcast, visit Benny's blog at bennyottison.com. Here we go. Have fun.
Jag sitter här med kostrådgivare och livsstilskonsult Emelie Löfstrand. Och hon är en sån där person som jag beundrar, som väljer att följa sitt hjärta. Så hon ska precis till att avsluta sin anställning på Tedaktiv Gym, där jag själv är medlem, mitt favoritgym, och ska ge sig ut i världen. Vi ska inte fördjupa oss i det, men som sagt, jag tycker om människor som följer sitt hjärta. Och hon är dessutom bra på det mesta hon tar sig för. Så jag brukar säga att hon är en fucking queen of everything.
Jag gillar det.
Ja, precis. Du borde ha en t-shirt. Jag tror det finns t-shirtar som det står det på. Det borde du ha. Idag ska vi prata om stress. Ofta så brukar jag säga att 80% av all ohälsa sägs grunda sig i stress. Så att egentligen är det ett jätteproblem vi har. Och också WHO pratar ofta om det här som ett stort hälsoproblem. Och i grund och botten, vi kommer väl att komma in på det, men i grund och botten handlar det väl om att vi inte är skapta för det här samhället vi lever i riktigt. Vi ska prata om stress, men också kopplat till det som ofta kan ta stryk, sköldkörtel, binjurar och vad som händer i kroppen då med hormoner. Välkommen Emelie!
Tack ska du ha, Benny!
Ja, jag har berättat lite om dig, men du får gärna ta några sekunder och berätta kort om dig själv.
Kort om mig själv. Jo, jag är 33 år, bor uppväxt i Tanums Hede. Men har flyttat runt lite i landet. Utbildade mig till kostrådgivare 2013 och jobbade med det med eget företag i Stockholm. Sen flyttade jag hem. Vidareutbildade mig till livsstilskonsult och så har jag jobbat med det på Tedaktiv de senaste 2 åren då. Så jag möter mycket spännande klienter med mycket spännande problem. Ofta stressrelaterat kan jag säga också.
Det är så, alltså det här, jag har ju hört det från ett ställe, just det här med 80% av all ohälsa. Men det är någonting som du känner igen? Alltså,
absolut, ja. Tveklöst. Kanske inte så mycket just att människor känner sig stressade, att de måste springa från punkt A till B. Men det finns ingen återhämtning i livet.
Precis.
Det är snarare där skon klämmer.
Ja, men det kommer vi att komma in på mycket, just det här att stress. Man, precis som du säger, man tänker ju ofta att stress är en person som springer kors och tvärs i full fart. Men stress kan ju ha så många olika grundorsaker och ansikten.
Absolut.
Men om vi ska börja försöka och gre lite i det här då, vad är stress egentligen? Vad är det för någonting?
Ja, alltså stress rent fysiologiskt så är det ju en fysisk reaktion vid fara. Vi måste kunna koppla på det här när vi behöver springa för vårt liv eller fånga ett barn som är på väg ute i gatan eller alltså det är ju den här mekanismen som har räddat oss under alla år. Så att just stressreaktionen i sig är inget farligt. Det är livsnödvändigt och det måste vi ha. Men problemet är ju att vi idag så blandar vi in så mycket mer i våra tankar. Vi är ständigt oroade över vad andra tycker om oss och hur vi ska prestera. Egna förväntningar på oss själva. Vi kan vara oroliga. Det handlar också om att man kanske har problem hemma, jobbig familjesituation, släktingar som är sjuka. Vi går och oroar oss över det. Så att även tankar orsakar en stressreaktion i kroppen. Och det är ju snarare där problemet är idag, för att det är svårt att stänga av hjärnan. Man kan börja meditera och öva på det. Men vi får för lite återhämtning från all oro och all rädsla för konsekvenserna om vi inte hinner göra det vi ska. Så att stress är inte bara springa för sitt liv. Stress är även oro, tankar. Och sen att du aldrig riktigt kan koppla ifrån och hitta den här äkta vilan där du bara kan få vara. För ofta när vi ska vila då, och så lägger vi oss på soffan och så rullar vi tummarna istället och tänker på allt som vi borde göra. Och det är inte vila för kroppen eller hjärnan.
Jag känner igen mig i så mycket som du säger. Dels den här knappen jag har letat efter så gånger som skulle kunna stänga av mina tankar som stressar mig. Och jag har blivit mycket bättre än jag var, men förr var jag jättemycket sån att jag gick och ältade det som har varit och så oroade jag mig för det som eventuellt skulle komma, vilket 98% av det aldrig gör.
Precis.
Så man i onödan så går man och stressar upp sig. Och jag har också märkt sen jag blev egenföretagare för 12 år sedan att det finns något jag kallar egenföretagarstress. Det finns ju en inbyggd osäkerhet i att vara egenföretagare och inte ha den här ständiga inkomsten. Och
precis.
Så att det finns väldigt mycket som jag känner igen mig i det här också. Om vi då går vidare till vad som händer i kroppen när vi då blir stressade. Vad är det som sker i oss?
Det som sker är att vi slår på vårt turbohormon, adrenalin. Det är adrenalinet som skapar den här kraften i oss. Det ökar ju blodcirkulationen, får ut blodet till musklerna. För att vi ska ju fightas eller fly, helt enkelt. Det är det det är meningen till. Vi får en ökad puls, ökad andning. Många börjar ju andas väldigt högt upp i lungorna med öppen mun. Och vi kan ju också bli lite muskelstela om vi går med det här länge då. För kortsiktigt så ska ju blodet ut i musklerna. Vi ska flåsa, vi ska fightas, vi ska fly, vi ska vinna eller dö. Och låt oss säga att vi vinner nu då, så är faran över och vi vilar och återgår till vardagen. Det är ju så det är meningen att det ska vara. Men eftersom vi inte får den här vilan, den riktiga återhämtningen emellan stresspåslagen, så kommer vi ju bli gående med en högre puls, en ökad andningsfrekvens. Blodet kommer ju skickas ut i musklerna, gör oss lite umma, stela. Många upplever ju att de är stela i nacke och axlar, för man går med lite spända muskler hela tiden. Man är hela tiden lite beredd på ett anfall, och här vill vi inte vara, men här är en stor del av oss. Många lever ju i det här, att gå ständigt lite beredd.
För det är så att, som du säger, kroppen förbereder sig för strid eller springa. Och kroppen samlar sina krafter där det behöver. Men det innebär ju samtidigt då att kroppen lägger ner en del funktioner som den inte behöver när den ska fightas och slåss. Kan du nämna lite om det?
Precis. Blodet ska ju till musklerna. Så vi kommer ju att skicka till exempel blodet som ligger runt tarmarna. Det är genom tarmarna som vi tar upp vår näring, som fångas upp av blodet och sen skickas ut i kroppen. Men nu har vi större delen av blodet i musklerna, så att näringsupptaget blir sämre. Vi kommer heller inte ha så mycket blod i våra könsorgan, för vi ska inte ha sex när vi håller på att fightas för våra liv. Detsamma med det här med att ta hand om maten. Vi har ju muskelsammandragningar i tarmarna som ska flytta maten framåt. Det här kommer också stanna av, för vi ska inte äta och ta hand om mat när vi springer för vårt liv. Så att här kan vi uppleva både förstoppning och diarré. För det funkar inte som det ska. Så att sämre näringsupptag, mindre sexlust, väldigt vanligt. Och sen mycket muskelstelhet. Vi kommer, alltså kroppen ska ju inte pyssla med något annat när vi håller på att fightas för våra liv. Så att ja, vi kommer få en sämre funktion i hela kroppen.
Mm. Ja, det låter ju helt klart som att gå ständigt i det här kan inte vara bra.
Nej.
Det känns ju
vissa,
absolut så.
Vissa upplever också att de får... Att de blir väldigt, får torr hy och eksem när de är stressade eller mycket finnar. Och det har ju också att göra med att blodet som ska tillföra näring till huden, den är i musklerna.
Mm.
Så,
precis. Mm. Och det här, vi pratar ju ofta om näringstät mat och är viktigt att få i sig mycket näring. Och vad jag förstår på dig då, så blir magen sämre på att ta upp näringen, så det blir ju på något sätt en ond cirkel.
Ja, alltså alla vätskor i kroppen minskar ju vid stress också. Och här kan man ju märka till exempel, man kan bli torr i ögonen eller torr i munnen. Vi får en minskad mängd saltsyra i magsäcken. Och har vi för lite saltsyra i magsäcken så kommer vi ha svårt att bryta ner protein. Vilket då gör att vi kan få sura uppstötningar. Kroppen skickar tillbaka det. Och ja, sämre matsmältning. Så att...
Okej, okay, då har vi... Ja. Du har gått igenom lite grann vad stress är och vad som händer i kroppen. Och det intressanta är ju då, vad kan vi göra när vi känner oss stressade? Och jag kan tänka mig att det här gäller så många av oss. Så... Då kommer vi till den här delen som är huvuddelen egentligen i poddavsnittet. Vad kan vi göra? Och den första anteckningen jag har här handlar om hormoner. Må bra hormon. Har vi det?
Det har vi. Vi har våra främsta hormoner här och signalsubstanser. Serotonin och dopamin. Serotonin, det är vårt belöningshormon som vi får när vi upplever lugn och trygghet, vi känner oss nöjda, när vi får vila utan krav och oro. Det är vårt serotonin. Dopamin, det är vårt kickhormon, det är vår motivation, det är det som ser till att vi ska hålla oss alerta och motiverade. Vid stress så sänks båda de här två hormonerna. För vi ska ju inte bli belönade när vi är under fara. Vi får en liten ökad kick med dopamin i de här korta stressintervallerna. För det ska motivera oss att fightas eller fly. Men som sagt, det är inte den här kortvariga stressen vi pratar om oftast. Utan det är den här långvariga stressen. Och vid långvarig stress så kommer vi få mindre belöningshormon. För att vi ska inte bli belönade när vi är under fara. Och det här i sin tur skapar stress i kroppen. Låga nivåer av serotonin och dopamin skapar stress. Så att det är ett taskigt moment 22 här. Och då handlar det om att okej, hur kan jag få upp mina hormoner? Vad kan jag göra för att bryta den här onda cirkeln? Och då gäller det ju att titta först och främst på hur ser min livssituation ut? Innan vi går in på hormoner så vill vi först och främst ta reda på vart gömmer sig stressen, min stress. Vad är det jag stressar över? Och sen givetvis fundera över det. Vad kan jag göra åt det? Men det är ju inte världens enklaste sak att checka av listan. Utan du kan börja och göra små saker för dig själv. För att minska stressen i kroppen och öka energin. Så att du kanske ska orka ta tag i orsaken till stressen. Och för serotonin då. Hitta din vila och din återhämtning. Finns det en plats som du kan vara på och bara rensa tankarna? Finns det en bok du kan läsa? Finns det någon du kan prata med? kramas med någon. Vilka små stunder av återhämtning kan du hitta i livet? Det behöver inte vara att du ska sitta och blänga på havet i en timme. Utan får du in 5 minuter då och då så är det gott nog. Det är ju 100% mer än ingenting. Och för att få upp dopaminet och få kick och glädje och motivation, då behöver du utsätta dig för saker som är lite spännande. Lite på gränsen till fara. Alltså det ska ju vara stimulerande och spännande. Och det ska pirra i magen och det ska få dig att känna yes. Och det här, och skratta. Alltså ring någon som är jäkligt rolig. Liksom, vem skrattar du med? Det kan även vara att du kollar på en rolig film. Alltså det behöver liksom inte vara... Du måste inte göra saker som kostar pengar. Utan hitta var får jag spänning och glädje i livet som jag kan göra till vardags. Det måste ju liksom inte vara att du ska paddla jorden runt. Så. Men de här två är essentiella för din återhämtning. Och som sagt, det blir ett moment 22. Men gör du lite av det ena och lite av det andra, små steg, så är du ju på väg.
Mm. Jag sitter ju hela tiden och kopplar till mig själv här och med vad du säger. Och bland annat det här med att när jag börjar känna mig stressad, så finns det ingenting som får mig så lugn som att gå upp och lägga mig i ett varmt bad. Nu är jag så lyckligt lottad så jag kan göra det mitt på dagen. Men oavsett när man gör det, ett varmt bad med magnesium, salt i och levande ljus och bra musik. Alltså då, och det är en annan lustig sak som jag har märkt, är att jag ofta där får de bästa idéerna.
Jajamän.
Mm, det är lite spännande.
Där får ju du nytta av ett annat hormon som heter oxytocin. Oxytocinet är fantastiskt verktyg när vi är stressade. Det här är våra kärlekshormon. Det gör att vi känner oss lyckliga, lugna, trygga. Och det här i sin tur sänker ju vår stress. Och oxytocin och adrenalin, de är som på en gungbräda. Du kan få ner adrenalinet med oxytocin. Och hur får du upp det då? Jo, då kan du lägga dig i ett varmt bad till exempel. För värme och vatten, det gör att vi får oxytocin. Antagligen så har det väl att göra med att det är en miljö som vi som foster var lugna och trygga i. Vi kan också lyssna på lugn musik som vi tycker om. Klappa varmblodiga djur, hundar, katter, hästar. Dansa, meditation, mindfulness. De här grejerna ger oss också oxytocin. Och är jätteviktigt att ta vara på i vardagen.
Jag vet, du brukar ibland prata om serotoninlista och dopaminlista. Är det något du kan förklara lite kort? Och är det något som en eventuell lyssnare som är stressad kan använda?
Absolut. Det var lite det jag pratade om med att hitta din återhämtning. Du kan göra din egen lista. Skriv upp det som du kommer på som tar dig ur oro. Det som gör att du kan vila med axlarna nedsläppta. Det som gör att hjärnan får vila från tankar då och då. Och det som gör att du känner dig lugn och glad och nöjd. Det är serotoninlistan. Skriv ner allt du kommer på. Dopaminlistan, där skriver du ner allting som skänker glädje, skratt, kickar, pirr i magen, spänning. För då kan du titta på de här punkterna sen och ha lite att ta av när du vill göra någonting. Men gemensamt för de här två listorna, det är att det inte får innehålla mat eller dryck. För det är ofta det som vi tar till när vi vill ha tröst och kickar. Då stoppar vi något i munnen.
Ju sötare det är, desto mer tröstare.
Jajamän. Och det här kommer ju funka skitbra i en kvart. Men det kommer inte ge dig några långvariga belöningshormoner. Och det kommer ju bara skada kroppen. Vilket ökar stressen mer.
Så hellre ta fram sina listor.
Ja.
Mm. Bra tips där. Om vi går vidare till kost då, som är ju en stor del av livet.
Mm.
Finns det någon koppling mellan kost och stress?
Absolut. Har du näringsbrister, alltså om du inte äter ordentlig mat och har näringsbrister, så är ju det en otrolig stress på kroppen. Har du näringsbrister så kommer inte kroppen fungera som den ska på något plan. Och det här i sin tur ökar stressen i kroppen. Och mat som du ska undvika om du är stressad, plocka bort den maten som stressar och skadar kroppen snarare än att ge näring. Och här pratar vi ju socker, gluten, för mycket dålig omega 6 som margariner till exempel. För det här är ingenting som kommer ge kroppen näring. Det är ingenting som kommer stötta kroppen, utan det kommer bara stjäla näring. Så det ska du ta bort. Sen också tänka på att äta mycket. Alltså du behöver bomba kroppen med näring. Mycket olika sorters grönsaker och rotfrukter. Tänk variera med färg, så är det ganska lätt att komma ihåg. Olika färger ger olika näring. Så massa grönt. Och sen fisk, fågelägg, skaldjur, kött. Så att du äter ren, riktig människomat. Inga konstigheter egentligen.
Skippa skräpmaten och processad mat.
Ja, skippa skräpet och den nya maten. Som bara är fel och ny information för kroppen. Och ät riktig mat.
Mat utan innehållsförteckning.
Jajamän, precis.
Ja, kanonbra. Och kommer vi vidare till rörelse. Vad är viktigt att tänka på vid rörelse? Är jag superstressad? Ska jag springa en mil då? Eller hur ska jag tänka kring rörelse?
Ja, här beror det lite på var du är någonstans på utbrändhetsstigen. För det är så här att träning är ju en stress. Men när vi tränar och sen går hem och vilar, så kommer vi att sänka vårt kortisol. Vi kommer sänka, adrenalinet går ju ner direkt. Och kortisolet kommer följa med neråt. Och det här är ju liksom en nedåtgående, ja, positiv sak. Att ju mer vi tränar, desto större tålighet kommer vi ha mot stress. Och vi kommer kunna sänka våra stresshormoner när vi går hem och vilar. Men är det så att vi tränar kanske för ofta och inte hinner återhämta oss emellan, då börjar vi hamna på fel stig. Vi måste återhämta oss emellan för att våra stresshormoner ska hinna sjunka. Sen kan det också vara så att är du så jäkla nära väggen att minsta lilla rörelse kan vara liksom spiken i kistan. Det kan vara droppen som får bägaren att rinna över. Och då handlar det, alltså då ska du liksom inte springa eller göra. Du ska röra på dig i en aktivitet där du kan andas med näsan. Djupa lugna andetag, alltså promenad till exempel. Någon form av yoga. Alltså att träna behöver ju inte vara att köra Tabata-intervaller och burpees tills du kräks, utan all rörelse är positivt vid stress då. Men tänk därpå att försök att andas, djupa andetag med näsan, så får du ännu mindre. För andas du väldigt, flåsar du väldigt mycket, då talar du ju samtidigt om för kroppen att nu är det dags att fly. Så där kan du lura dig själv lite också, eller lura din hjärna snarare, med att andas långsammare, så kommer vi sänka våra stresshormoner.
Yes. Ja, så rörelsen, det är, jag gissar då att det kan vara viktigt att lyssna på kroppen. Såklart. Absolut. Alltid. Som du säger, beroende på var man är i sin stress där, så lyssna på kroppen, hur den reagerar på hård träning.
Ja.
Och försöka vara riktigt, riktigt lyhörd.
Ja, man kan ha som lite, det du kan tänka på är att om du efter ett träningspass känner dig, du kan känna dig trött men ändå glad, alltså positiv. Du får ju endorfiner som är nästa må bra hormon av träning. Endorfinerna är stresssänkande. Så att känner du dig trött men ändå nöjd och glad, fortsätt att göra det du gör. Men om du efter ett träningspass känner dig ledsen, tom, håglös, då var det för mycket. Då får du backa några steg och så köra mildare rörelser nästa gång. Du ska aldrig bli ledsen av träning.
Nej, precis. Bra tips. Du har varit inne på andningen några gånger, och som mindfulness-instruktör så är jag också fascinerad över andningen som kraftfullt verktyg för avslappning och så. Kan du fördjupa det här ännu mer kring andningen, just med tanke på de olika nervsystemen och så vi har?
Mm.
Att, ja, vilket kraftfullt verktyg det ändå är.
Jo, men det är det. Alltså, alla har väl hört ta tre djupa andetag. För det funkar, det ligger någonting i det. Andningen pratar med våra nervsystem. Och vi har ju både nervsystem för stress, om man säger då, det sympatiska nervsystemet. Och vi har det parasympatiska nervsystemet, där vi helst ska befinna oss i större delen av tiden. I det parasympatiska nervsystemet, det är här kroppen fungerar som absolut bäst. Det här matsmältningen funkar, vi är sugna på sex, vi mår bra. I det sympatiska nervsystemet, här ska vi ju fly eller fightas. Och då är det så att andningen kommunicerar med de här två. Vi kan koppla på det ena eller det andra nervsystemet genom andningen. Och om vi börjar att flåsa, andas med munnen, korta, liksom, kraftiga andetag. Pang, säger det. Så talar man för kroppen att nu är det dags att fly. Det är ju väldigt vanligt att vi ser idrottare, de börjar att andas och slå på sig själva. Och det är ju för att de vill koppla på det här. Nu jäklar, nu ska vi fightas. Och på samma sätt så kan vi tala om för hjärnan att nu ska vi vila. Genom att ta djupa, djupa andetag. Bäst att andas med näsan. Vi renar luften via näsan. Och det är lättare att få ner luften ordentligt när vi andas med näsan. Så att några djupa andetag kan på samma sätt bara föra över oss i vila. Så att tänk på hur du andas när du är stressad. Går du med öppen mun? Andas du ytligt? Tar du snabba andetag? Bara börja med att stänga munnen. Försök att ha stängd mun i alla lägen när du inte pratar eller äter. Så kommer du få ner andningen lite grann. Och det här, andningen gör så otroligt mycket. För går vi runt och stressandas hela tiden, då har vi ju den här stressen i kroppen. Vi kan ju knappt sova nu för tiden utan att stressandas. Vi ligger och andas med öppen mun och vi vaknar med torr mun och täppt i näsan. Och då vet vi det, nu har vi legat och stressandats hela natten. Och då finns det ju ett knep, om man vill. Känns lite skrämmande, men det är inte farligt. Man kan sätta en tejpbit över munnen när man ska sova. Och då övar vi på att djupandas under natten. Det kanske är svårt nog att göra det under dagen, men kan vi smygträna på natten så är ju det bara positivt. Så att en tejpbit, och du kommer fläcka av tejpen de första nätterna. Jag fläckte av min tejp det tog en månad innan min hjärna fattade att okej, nu ska vi andas med näsan.
Mm. Ja, det är spännande. Jag har testat en natt och det är för mig att det funkar bra, men jag har någon slags inbyggd funktion där som gör att om jag är tätt i näsan när jag går och lägger mig och andas genom munnen, så märker jag, alltså direkt blir det obekvämt för jag blir så torr i munnen.
Mm.
Så att det är inte ofta jag tar nässpray, men behöver jag det när jag ska sova så tar jag det. För då, då ja, jag har jättesvårt att andas genom munnen när jag sover för jag blir så torr.
Liksom. Ja, precis.
Så jag tror att det funkar. Men som du säger, det kan vara, det låter ju inte klokt, men det kan absolut vara en möjlighet att man sätter en sån här tejpbit på munnen.
Absolut.
Och testar det.
Och man kommer inte kvävas, jag lovar. Hjärnan ser till så att ni fläckar av er tejpbiten i så fall.
Precis. Jag funderar på en sak där med andningen. Jag skrev i min bok i fjol att alltså utandningen är kopplad till det då lugna nervsystemet, parasympatiska nervsystemet, och inandningen är mer kopplad till det sympatiska stressnervsystemet.
Ja.
Så att jag har någon andningsvariant där jag drar in ganska kort, kanske bara 4 sekunder, men sen så formar jag munnen ganska liten så att utandningen blir lång, gärna det dubbla och kanske ännu mer.
Precis.
Är det något du kan skriva under på?
Jajamän.
Eller är det tryckfel?
Nej, det är helt rätt.
Ja.
Det stämmer. Vi vill helst att utandningen ska vara längre än inandningen.
Mm.
Och gärna att det blir en liten paus emellan utandningen och det nya andetaget. Att man liksom väntar lite på hjärnans signal utan att du börjar gäspa, då har det gått för lång tid då.
Mm.
Men absolut gärna längre utandning.
Precis, det är bra. För jag tror det här med pauser är också viktigt. Jag vet själv när jag kör de här andningsövningarna så tycker jag det skönaste på hela andetaget är när jag har andats ut och vilar, som du säger, på det andetaget. Det känns som, alltså mycket stress och sånt där i kroppen kan bara, det bara åker ut ur kroppen.
Precis.
Så jag tror jag har skrivit något i typ 4 sekunder in, 1 sekund vila, 8 sekunder ut och sen lite mer vila, kanske 2-3 sekunder.
Mm.
Så det är ett kraftfullt verktyg, och som du sa, det är bara 3 djupa andetag och man kommer nästan i en akut situation att man blir superirriterad över någonting. Så.
Precis.
Mm. Nu har vi fart över det mesta här, men jag tänkte så här, när det blir lite värre då, för en del blir ju stressen riktigt illa, det kan ge sig på sköldkörtel och binjurar. Är det någonting du kan nämna någonting om när det blir så illa liksom?
Ja, ofta så hjärnan kommer ju att skicka ut signaler, sämre matsmältningsfunktion, ont i magen, ont i huvudet. Olika sorters verk. Vandrande verk är väldigt vanligt när vi har ett överbelastat nervsystem. Och tyvärr, alltså det här är ganska tydliga signaler som vi ofta vill plocka bort med ett piller kanske. En värktablett. Kosttillskott. Snarare än att stanna upp och liksom fundera på okej, vad är det som händer egentligen? Hur lever jag? För det är ju hjärnan som bestämmer över kroppen. Det är hjärnan som styr vilka hormoner som ska byggas. Det är ju hjärnan som bestämmer över organen. Snarare än att organen bestämmer över hjärnan. Och går vi då länge med ett stresspåslag i kroppen, vi ignorerar signalerna, vi ignorerar tröttheten, vi ignorerar värk, vi ignorerar att magen har pajat. Och vi fortsätter att närma oss den berömda väggen. Det är ju här som hjärnan gör allt den kan för att sänka farten på dig. Och kommer att skruva ner signaler till sköldkörteln som styr vår ämnesomsättning. För att försöka sänka ämnesomsättningen så att vi inte ska orka. Vi ska inte orka springa in i väggen. Så att det är ofta inte organet sköldkörteln det är fel på. Och här finns ju många typer av, om vi pratar hypotyreos och sjukdomar i sköldkörteln, så finns det olika orsaker och olika typer. Men om vi pratar om just stressrelaterad sköldkörtelproblematik, så är det hjärnan som försöker stoppa dig. Och binjurarna nämnde du. Binjurarna, det är ju de som producerar vårt kortisol. Kortisol är också ett stresshormon. Det är, initialt så är det ju ett stressskydd för vårt adrenalin egentligen. Kortisolet är inflammationssänkande till en början. För att vi ska stå emot stressens skador på kroppen. Men här vill vi ju inte vara hela tiden. Så att även här så kommer hjärnan att sänka ditt kortisol. Och det är ju här som många märker, om du har haft en stressig period, du står emot, du blir inte sjuk, så kommer semestern, pang, så blir du förkyld. För då har kortisolet sänks och ditt inflammationsförsvar finns inte kvar. Och så angrips kroppen. Men även för binjurarna så verkar det inte vara så att det är själva organet som tar skada, utan det är signalen till binjurarna som säger till att producera det här stressskyddet då. Så att vi kommer sänka kortisolet. Kortisolet kommer inte skydda oss från sjukdomarna längre. Och är det så jäkligt att du ändå fortsätter, du kanske tar kosttillskott för att binjurarna ska orka lite till. Och det är ju här problemet kommer, för då kör vi slut på oss själva helt och hållet. Vi går in i väggen och där finns det inget kortisol överhuvudtaget. Kortisolet är ju det som styr din vakenhet och motivation också. Och när hjärnan har skruvat ner det här i bott och du är utbränd, ja, det är ju då du inte kommer upp ur sängen. Så att vi får inte glömma att det är hjärnan som är bossen här. Hjärnan är ju din absolut bästa vän. Den försöker ju att rädda dig från att gå sönder. Så att lyssna på de här signalerna snarare än att börja liksom köra binjurestöttning och käka kosttillskott för att stötta upp. Vad är problemet? Det är där vi vill börja. Vi vill inte hjälpa kroppen att orka springa in i väggen lite hårdare. För då kommer det bli en mycket längre väg tillbaka.
Ja, det här är också superintressant. Jag gillar det här som du ofta kommer tillbaka till, att titta på orsakerna istället för att dämpa symptomen. Jag brukar ibland vara lite kritisk mot delar av sjukvården, att vi är av tradition så fokuserade på just symptomdämpning med olika, där är det läkemedel, i det här fallet kan det vara kanske man, som du säger, vräker i sig kosttillskott istället.
Ja.
Så att hellre gå på orsaken, eller absolut gå på orsaken och ta den först. Kan man säga, nu, vi har ju pratat mycket om koströrelse och andning och det här, serotonin, dopaminlisterna, smarta tips. Kan det också vara det som gäller när det har gått så långt så att sköldkörtel och binjurar har börjat att skruvas ner, alltså att vi närmar oss väggen jättemycket, eller kanske redan är i väggen. Är det ändå de här sakerna som är de viktiga? Dels ta reda på varför är jag stressad, men också jobba då med kost, rörelse och andning.
Ja, är du utbränd, ligger du där i sängen och knappt kommer upp, här har du ju en väg att klättra uppför, det är en uppförsbacke. Men det viktiga att tänka på här, det är att du måste ha ditt dopamin för att få motivationen att orka. Du behöver skratta. Du behöver göra roliga saker. Du måste börja där. Men du behöver ju också ditt serotonin. Du måste ha återhämtningen. För du kan inte ligga kvar i sängen och bara vila. Det går inte att vila sig ifrån en utbrändhet. Många går långtidssjukskrivna för att de går bara hemma, de väntar på att bli friska på något magiskt sätt. Men du behöver ha din motivation, du behöver ha ditt dopamin. Och då kan det handla om att du gör en rolig sak en dag, sen kanske du behöver vila i 3 dagar för att sen göra något roligt igen. Så att du hela tiden varvar glädje med vila och återhämtning. Jätteviktigt. Du kan inte bara göra det ena och du kan inte bara göra det andra. Utan du behöver båda två. Och där är det också viktigt att vi är öppna för om vi har en kollega. Om vi märker att vi har en utbränd kollega som är sjukskriven. Och så kanske vi ser honom eller henne ute på stan och gör något roligt. Tänk då inte, jaha, här är hon ute och roar sig. Utan, det är ett steg i hennes återhämtning. Jätteviktigt att vi som inte är utbrända inte är kritiska till hur de gör. De försöker allt de kan för att bli friska igen. Och sen för dig som har blivit utbränd en gång, och det här är också väldigt vanligt, många kämpar ju för att komma tillbaka till sina 100% i livet, inte bara i arbetet, utan jag vill tillbaka. Men det var ju precis den platsen där du blev utbränd. Så sträva inte efter att komma tillbaka 100%. Sträva efter att komma tillbaka 80%. Så kanske du kan leva där och må bra i resten av ditt liv. Istället för att göra om det. För man märker ju ofta att folk som har varit utbrända, de blir utbrända igen. Dels så blir de känsligare mot stress. Men sen är det också att det här är ju personer som vill. De vill prestera och de vill mycket. Och kanske oroar sig mycket. Och så kör de och ska tillbaka 100%. Och så faller de igen. Mm. För det är för tufft.
Precis. Det är också en superviktig grej där jag coachar själv. Tror jag, 3 personer i 40-årsåldern. En kille och 2 tjejer. Som då har gått eller i närheten av väggen. Och det är klart att man förr eller senare kommer in på det här med att gå tillbaka till det vanliga livet igen. Och jag kan ju, utan att vara expert på det här, så kan jag ju tänka att går man tillbaka till 100% exakt samma livssituation som innan, så är risken ganska stor att det blir samma igen.
Ja.
Så att det är viktigt att försöka, som du säger, kanske ändra på någonting. Alltså ändra någonting på arbetsuppgifter eller vad vet jag, kanske arbetsplats. Eller att man ändrar på det som kan ha varit ett problem, men att man ändrar någonting i alla fall, så att det går tillbaka till exakt samma situation igen.
Precis.
Superintressant. Mm. Vi ska börja avrunda det här, och jag tänkte höra först, är det något du tycker vi har missat någonstans? Något du vill tillägga?
Alltså, när det kommer till stress så finns det ju, då kan man väl prata i evigheter, känns det som.
Ja, det känns som jag har gått igenom supermycket. Ja, jag hoppas lyssnarna har fått...
Alltså grund och botten handlar ju om... I och med att jag har träffat så många som har dratt på sig sjukdomstillstånd till följd av stressen. Men ändå inte liksom tar allvarligt på det. För att man ska prestera, och jag måste ju ha de här pengarna. Eller, ja, jag kan förstå att det kan vara kniviga ekonomiska situationer. Det är väl en av de största stressfaktorerna vi har. Men hälsan kanske får gå före där. För om du går på en väg där du vet att, alltså, väggen kommer, du är på väg dit, det är bara en fråga om när. Då är det ju liksom inget fel i att välja en annan väg där. Det kan vara skitläskigt och liksom bland det tuffaste du har gjort i hela ditt liv. Men där är det i alla fall ett frågetecken. Fortsätter du på samma väg du går, då vet du att det här kommer gå åt skogen. Så att stanna upp lite och fundera på hur värda pengarna är det här när du ligger i sängen och inte kan ta dig upp. Då kanske det är bättre att dra ner på någonting som du kanske inte behöver.
Mm.
Eller våga be om hjälp.
Precis. Så om vi ska ha ett avslutande råd då, så då tolkar jag dig som att man ska vara lyhörd och ta varningstecknen på allvar.
Ja.
Det kan jag också relatera till dem jag har coachat, att jag tror alla 3 utav de här säger nu i efterhand att de inte tog varningstecknen på allvar.
Ja.
Att det är så här typisk grej. Liksom. Ja. Det drabbar inte mig och det här är säkert något annat. Och så kör man på. Liksom.
Precis. Jättevanligt.
Ja. Mm.
Mm.
Vi låter det vara avslutningsord.
Mm.
Tusen tack, det här har varit superintressant. Och jag hoppas att lyssnarna har massor med fått massor med idéer och tankar och inspiration kring det här med stress.
Mm.
Tusen tack.
Tack så då.
Thank you for listening to another episode of the podcast Feel Good and Have Fun with your host, Benny Ottison. Now head over to Benny's blog at bennyottison.com and tell him what you think. Thank you, welcome back, and have fun.